Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt med Oddjob Comedy Podcast. Som består av mig, Alfons Kubelenso, Nagme Kamouche och Robin Friberg. Idag har vi med oss multiartisten Regina Lund och vi ställer oss frågan, vad är konst? Välkomna!
Det är då. Och jag är den där svarta fisken. Jag finns som alla andra.
Successful failure. Jag gillar det. Men då har ni haft en lite sån här konstvandring.
Och nu... Har du börjat rulla
det? Ja, jag gjorde det för att jag tyckte det var så intressant när ni pratade om
det. Alltså, tänk att vi inte upptäckte det.
Jag är så observant. Ni får tänka att jag och Alfons har ju faktiskt varit tillsammans när vi var 17, 18, 19, 20.
Så du känner honom?
Och när vi pratar nu, när jag ber om ursäkt att jag förvirrade mig här. Alfons sa åt mig precis hur jag skulle åka hit. Naturligtvis så lyssnar inte jag på honom, utan jag tar min egen lilla väg. Och han då ringer och säger, var är du nu? Och jag säger, Bällsta, hoppa av. Och då lyder jag honom. Så jag hoppar av, och då är det som att ingen tid har gått i världen. Utan jag lyder dig blint och hoppar av snällt. Och hamnar fel, så ni får komma och hämta mig i bil.
Två saker är skillnad.
Vad?
Det ena, du lyder. Och det andra, att du lyssnade.
Det var bra.
Men i övrigt så
Nej, det är inte sant. Alltså, jag löd dig blint under hela vår relation. Jag löd dig hela tiden.
Vi har en liten sån här fight vem som dumpade vem.
Okay.
Alfons dumpade mig.
Det tror jag inte på. Du dumpade.
Nej, jag dumpade.
Nej, han dumpade mig.
Nej. Jo. Det skulle han inte ha. Du gjorde det. Vad tror du?
Ja, jag vet inte. Jag tycker det är spännande bara att jag får höra det.
Nagme har ju rätt.
Jag skulle inte dumpa Regina. Och det tror jag inte du gjorde heller.
Jag blev dumpad.
Ja
bra. Då har vi etablerat det.
Nej, det var inte så.
Men det är inte egentligen det vi ska prata om.
Nej, det är inte det vi ska prata om. Men det var lite mer nyanserat än så.
Ja, det var säkert så. Ja.
Jag älskar dig alltid, för alltid, fortfarande.
Tack.
För evigt. Ja.
Men idag så ska vi prata om någonting annat.
Och jag har fortfarande dina föräldrar som mina adoptiv svärföräldrar. Jag har fortfarande min röda cykel kvar hos er.
Ja, den är rosa.
Det är ett av våra bråk. Alltså, jag minns att den var röd. Ja. Jag hade min lilla röda cykel. Ja. Flickcykel. Men Alfons säger att den är rosa. Ja. Så nu har vi en konflikt om detta.
Där också. Ja. Mm. Men, ja.
Mm. Vad bra, då har vi sen ett poddavsnitt som ni sen kan ytterligare vara oense om.
Ja. Vi har en follow-up. Ja. Mm.
Men så det är lite så här cyklar som är olösta mysterier.
Men det är ändå färg, för att det var ändå det säger någonting om det här med färgminnet och perceptionen, och det har ju ändå med dagens ämne att göra, konst. Vad vi minns och inte minst. Jag brukar säga att man får vara med i senildement-kollektivet om man har tappat bort nycklarna och sen hittar dem och inte vet vart de går.
Ja.
Så det är väl där någonstans vi befinner oss nu. Och då är det bra med konst, för att det är så här. Jag gör ju icke-figurativ konst.
Mm. Mm.
Men nu har jag tittat på Nagmes konst här och den är ganska den är du gör både figurativ och icke-figurativ. Mm. Och för lyssnarna som inte vet skillnaden så figurativ är när man målar av saker så som de ser ut i verkligheten och avbildar. Och icke-figurativt är när man fantiserar upp någonting som inte ser ut som något. Mm. Mer än en känsla eller en... Mm.
Men du gör mest icke-figurativt. Jag har sett att du gör någon porträtt i det också. Jag har sett en eller två.
Ja, det är mest... ja det jag smyger in. Jag kör icke-figurativt mest. Men på senare år har jag blivit lite lätt lutat åt figurativa hållet. Jag började när jag var 14 med att måla av min farfar Viggo i kol. Så då började jag med kolteckningar. Och då var jag nog figurativ. Då var det mycket ansikten och så. Sen har jag bara runnit ut i icke-figurativism.
Mm.
Och nu är jag nog tillbaka i någon form av naivism skulle jag vilja säga. Kolorism och naivism. Mm. Det är mycket så här hjärtan och färger. Och änglar har jag fallit ner eller fallit upp till att göra. Så det är ganska naiva änglar.
Alltså naivism, nu, jag kommer ju att ställa lite frågor för jag kan inte ert lingo, ert språk.
Det är som barnteckningar då?
Ja, jag tänker det, precis.
Mm. Alltså, naiv lite... vet ju vad det är, Alfons.
Nej, jag är ju aldrig själv.
Ingen är
väldigt
starkt karaktärsdrag hos dig, kära vän.
Nu förstår jag. men...
Tänk dig dig minus din besserwisser sida.
Ja. That hurts. Anyways, men alltså...
Jobbigt med någon som känner dig.
Ja, typiskt. Jag har ju suttit och haft lite så här... Jag kunde ha sagt
du har hållit här, masken nu. Jag har inte lyssnat på era podder så jag vet inte. Du kanske har
men vi har varit ganska ärliga.
Tvärtom ska jag säga.
För vi bestämde från början att vi skulle vara ganska öppna med vem vi är. Och vi kom överens om att vi skulle vara väldigt ärliga. Så jag är ganska imponerad av... Jag vet inte hur ni,
ja, vi har
hur ni har låtit mig se in i er själ. Mm. Men vi och pratade detsamma, om rädsla, pinsamheter, olika poddar.
Mm.
Och vi har varit ganska modiga med att visa våra sämsta sidor.
Mm.
Eller det som är vi, det som har sårat oss. Och det, våra smärta.
Vi har öppnat ganska många dörrar, skulle jag säga. Okay. Det har vi gjort.
Ja, jag får lyssna bakåt.
Mm.
Det tänkte jag på när... För jag och Alfons skulle ha en dag när vi skulle minnas våra liv tillsammans och spåra tillbaka sådär lite. Och så vi började med Alfons dag och Alfons minns allt.
Mm.
Och vi har inte kommit till min dag än.
Nej.
och Alfons säger alltid att jag skjuter på det för att jag inte vill...
Du har ju skjutit på det.
Ja. Om flera år.
Ja. Så bara, nej.
Ja.
Berätta då, säger du. Ja.
Ja. Det kan, men jag tänker på det när ni pratar om rädsla och sådär. Att det kanske är att man inte vill se allting. Man har berättat en historia i sitt huvud om hur,
för sig
om
själv.
Hur det var.
Mm.
Att du dumpar mig och så måste jag gå liksom face att allt var mitt fel. Det är väldigt jobbigt. Alltså. Så det är klart att jag skjuter upp det.
Nej, men jag tror att så är det säkert alltså med minnen och att öppna dörrar liksom överhuvudtaget. Det är väldigt svårt att bara, alltså när man kommer till någonting som verkligen berör och man landar i någonting som man känner att det är lite otäckt, då ryggar man ju. Det märker jag. Att vi gör, kanske även här, då får vi pusha varandra lite grann. Men det är obehagligt för att man gör det av en anledning. Så man vill kanske inte, man vill inte öppna den dörren för sig själv.
Mm.
Jag är inte egentligen så rädd för att prata om det för andra.
Mm.
Men jag vill kanske inte, jag har tryckt undan det av någon anledning. För jag tycker inte om det hos mig själv. Eller jag har inte vågat sett på det. Därför är det jobbigt att öppna det.
Det är där konsten kan komma in i bilden. Mm. Att öppna de dörrarna för att... En sak är ju att sitta och säga saker till varandra rakt upp i ansiktet. Och det är inte alltid att man har den begåvningen faktiskt. Så jag är bättre, tycker jag själv, på att uttrycka mig i konst och musik och teater och film och alla andra sätt än att bara straight in the face säga saker rakt upp och ner.
Mm.
Sen kanske jag är bra på det också, det vet jag inte. Det får andra som känner mig avgöra. Det kanske jag är.
Men... Ja, men det tror jag. Jag upplever ju inte att du är du är ju inte en tillbakadragen, tystlåten person. Som, förstår jag tänker, du är ju inte...
Ja, en, men at times är ju det. Ja. Skapar och så.
Ja. Men i min, alltså min bild av dig är inte att du är tillbakahållsam och tyst undvikande. Utan mer att du är framåt och liksom deltagande. Att du har en sån energi.
Så, du verkar inte vara konflikträdd i alla fall.
Nej, det är jag inte. Nej. Det negativa i det är ju att om man är lätt konfrontativ. Jag kan nog vara så här... ja, tack så mycket. Det, jag hoppas att jag är rak.
I alla fall nu uppfattar jag dig.
Jo, men så är jag nog. Mm.
Och det är en bra egenskap att ha i Sverige, tycker
jag. Tack så mycket.
För det är ganska ont om det.
Alla brukar säga att jag är väldigt osvensk. Så alla säger, du är från ett annat land.
men du får ju avslöja att du har ju ganska mycket finskt då.
Nej, det har jag inte. Vi brukar skämta om det, för att du ser irriterande. Du är så elak, retstickad. Nej, men så här är det att jag... Ni kommer rakt in i vårt 30-åriga äktenskap. Nej, men så här är det att jag är ju född i Finland. Och då står det på Wikipedia, så står det alltid att jag är född i Finland. Och då är det som att jag är finsk. Men jag har absolut ingenting med Finland att göra. Jag bara råkade födas där, för min pappa var teaterchef för Svenska Teatern i Vasa. Mm. Och mamma var svensk skådespelerska på Svenska Teatern i Vasa. Mm. Och så föddes jag där och så hamnade jag i Wikipedia. Så jag får alltid så här... Jag vet att när de sökte bondbrud till exempel, så var det så här, om vi söker en svensk. Och så hade de så här googlat, nej, hon är finsk, det går inte. Jag får alltid så här finska erbjudanden och så. Så trots det, min mamma hade skrivit i passet att jag är från Farsta, för att hon ville inte ens klämma ut mig. Hon bara, jag vill hem till Sverige, hon vill inte ens klämma ut mig i Finland.
Hade hon uppgett Farsta i passet?
Ja, det står Farsta i mitt pass. Så folk tror dessutom tror folk att jag ljuger. Jag är född i Vasa på sjukhuset. Men eftersom det står Farsta i passet, så tänker de att jag är en bullshitter som liksom sitter i varje intervju och säger, jag är född.
Hon vill vara fin. Hon vill försöker vara. Hon säger att hon är från Finland, men det är hon inte egentligen. Men hörni, tillbaks till lite grundtemat. Mm. Konst överhuvudtaget. För jag har ju lite sådär, jag kan tycka att ibland är svårt att förstå vad konst är. För när man gick i skolan, då fick man lära sig vad konst var. Det är så här, du får gå på... Jag tror
vilken
man hade,
skola? På Borg?
Nej, Sätraskolan och på Vasaskolan gick jag.
Ja.
Men jag tänker så här, man hade ett ämne som hette musik. Mm. Och så hade vi ett ämne som hette teckning, eller bild.
Mm.
Och där skulle man då liksom ha prov, och så fick man lära sig vad konst var. Liksom. Konst är det här. Ett exempel som jag kan relatera till, ni får översätta det i bildvärlden. Mm. Det är att om man läste svenska, så fick man läsa något som heter litteraturhistoria. Och så fick man läsa en text, och så skulle man göra en rapport på texten och tala om vad den innebar egentligen. Tolka texten. Och jag tyckte det var jävligt kul. Väldigt inspirerande. Läser boken, och tolkar boken och lämnar in en recension. Och så får jag väldigt låga betyg på den. För att jag hade tolkat den fel.
Mm.
Och jag är ju ganska sådär, nej, men jag kan inte tolka den fel. Jag har ju tolkat den på det här sättet. Ja, men du förstår att Per Lagerkvist, när han skrev Dvärgen, så var det en direkt passning till andra världskriget. Och, ja, men jag tolkar inte så. Han har skrivit otydligt i så fall. Eller jag har uppfattat det på ett sätt. Jag tycker att jag äger tolkningen.
Mm.
Och där skar det sig lite grann för mig då. Och då tyckte jag att det var det här med konstigt jävla skit liksom, för det är så konstigt så jag förstår inte. Sen efteråt har jag kanske förstått att min tolkning, jag har ju tolkningsföreträde. Och jag tänker, när ni jobbar med era bilder liksom, hur tänker ni? För det finns ju ett begrepp i konsten, alltså man kan gå konsthögskola och så lär man sig massa saker. Det här är konst liksom, man lär sig måla, kroki och kanske liksom... min fråga är, Hur förhåller ni er till liksom de här olika sätten att se på konst? Är konst något man lär sig, eller är konst någonting man har och uttrycker?
Alltså för min del, konst är lite större begrepp än vad det kanske är på svenska. För vi säger konst och konstnär när det är i Sverige. Då tänker vi främst på de som målar och de som gör skulptur, eller hur? Medan kanske i Iran, alla som skapar... Då kan det vara poesi, det kan vara teater, det kan vara böcker, allt som har med det kreativa. De kan, det är nästan lite som engelska. Till exempel till skådespelare säger man artist. Och det kommer ju från art. Så alla som uttrycker sig med olika medel kallar man för konstnär. Mm. Och för mig är det också så. Jag ser inte bara till, tycker inte att bara formgivare är konstnärer. Mm. Utan det är en massa andra också. Poeter framförallt.
Vad är det persiska ordet för konstnär?
Honarmand. Och du kan höra i flera sammanhang att man säger vad artistisk du är. Och då kan det betyda att du är bra på att måla eller skriva poesi eller litteratur.
Mm.
Så för mig är det lite större. Och sen kan vi diskutera om du kan också säga vad du tycker om konst innan jag går in på vad jag tycker är bra konst och vem är konstnär.
Jag håller med dig om det här med begränsningen i det svenska vokabuläret. För säger man att man är artist här i Sverige, då tänker någon omedelbart på Melodifestivalen eller att man är sångerska eller låtskrivare. Artist och på persiska och på alla andra språk nästan tror jag, så är artist det korrekta epitetet. Och det är ju bara semantik. Hela min karriär har jag fått stångas med det där eftersom när jag gick ut scenskolan kastade mig in i alla konstformer och tyckte inte det var något konstigt alls. Eftersom det är samma hjärta som bultar, det är samma uttryck. Jag föddes in i Brechts tolvskillingsoperan och ammades på teatern. Och då var det sång, det var dans, det var skådespeleri. Min farfar Viggo var försvarsadvokat, startade allmänna advokatbyrån i Gävle. Samtidigt målade han Picasso liknande oljemålningar hemma. Min pappa regissör, teaterchef, målade också. Min mamma dansös och skådespelerska. Alla hade det där uttrycket och det jag tyckte var jobbigt är att behöva ursäkta min konstnärlighet när jag började. För jag var tvungen att säga, ja men du är ju skådespelerska, ska du nu göra det här också? Det är ett jädra liv hela tiden när jag i andras ögon bytte konstform. Medan jag upplevde det som att jag bara extended my personality, att jag bara utvecklade det som redan fanns. Och att det allt är under samma tak. Jag har ju eget skivbolag, Regina Records. Och jag har mitt eget företag. Och jag är min egen. Och jag har inte gått in i någon institution. Och så, just för att jag kanske ville förbehålla mig rätten att få ha alla de där konstformerna fritt.
Mm.
Sen har det kanske inte varit det smartaste draget ekonomiskt. Jag kanske skulle ha hållit mig, blivit vid min läst på en sak enligt vissa liksom för att på något sätt finputsa varje instrument. Men jag tycker ändå att jag förbehåller mig rätten. Jag är normgivare i mitt eget liv. Jag spelar huvudrollen i mitt eget liv och det är jag som bestämmer vad det är jag ska göra med mitt skapande. Sen är det självklart att när man gör det med andra, måleriet som du också håller på med är ju ett väldigt ensamt arbete på det sättet att man, om man inte skapar konst med andra så står man ju i sin egen energi. Medan teater och film ju är ett samarbete i högsta grad. Så ja, det är ju bara olika. Men på frågan, Alfons, din specifika fråga är vad är konst eller vad? Ja. Jag tycker att konst är skaparen som bestämmer om det är konst eller inte. Det tycker jag. Jag tycker inte att, precis som jag har ju tatuerat in frihet här där klockan ska sitta. Och för mig har det varit någon slags symbol att klockan alltid är frihet. Att på något sätt jag måste påminna mig själv om att jag är vuxen och får äta hur mycket godis jag vill. och det är så här. Mm. Så tycker jag liksom lite att konsten ska vara. Att man får äta. Sen, man får äta hur mycket godis man vill. Sen är det ju upp till, vad gör man med konsten? Vill man måla för att sälja?
Mm.
Säljer man sin konst? Är den då bra? Jag glömmer aldrig när jag blev Grammys nominerad för min första platta Unico. En släkting sa, ja, du ska sälja mycket plattor som Norah Jones. Det är en riktig artist. Och jag blev så sårad.
Mm.
För att jag inte sålde lika mycket som hon då. Och inte nu heller. Och det där var sådär. Och sen ställde jag mig upp på en familjemiddag så sjöng jag a cappella.
Mm.
Och då såg jag hur den här släktingen lite skämdes. För att han hörde hur bra jag faktiskt sjöng.
Mm.
Och det är så här. Då hade han utgått ifrån försäljningssiffror.
Mm.
Att det är bra. Och så är det ju i vissa länder. Att säljer du mycket är du en bra konstnär. Säljer du lite är du en dålig konstnär. Vi har satt i försäljningssiffror.
Mm.
Och det är ju helt fint om man vill räkna det så. Men vad är konst? Mm. Vad är bra konst? Jag tycker att konst inte går att säga om det är bra eller dåligt. Mm. Because it's in the eye of the beholder.
Mm.
Jag tycker inte att det finns bra och dålig konst. Mm. Det finns konst jag inte tycker om. Det finns konst jag tycker om. Men jag är ju så där flummig att jag tycker inte riktigt att det finns bra och dåligt.
Mm. Mm.
Jag tycker att det är det konsten är till för. Konst för mig är när du kastar dig ut och gör någonting som är icke-figurativt i den mån att det går inte att relatera till någonting specifikt.
Mm.
Du kan ju göra konst i din dator, men är datorn konst? Ja, kanske. Det är ett konstredskap i alla lägen.
Mm.
Du kan använda det som konst. En dator kan vara din pensel. Är penseln konst? Nej, men det är ett redskap.
Alltså, den här är ju designad till och med datorn. Till
ja, exempel. Ja, så att, jag menar, konst är ju överallt.
Mm. Mm.
Så någon kan säga, vad konstnärligt du la upp den här frukten här på bordet och vad konstnärligt du arrangerade blommorna.
Mm.
Det är ju bara, vart vill man ta det?
Mm.
Vill man få fina recensioner för det man gör? Vill man sälja? Vill man kunna leva på det? Ska man rätta sig efter någon norm?
Mm.
Självklart är det intressant att lära sig ett konsthantverk. För det är ju också, det är ett särskilt ord tycker jag, konsthantverk.
Mm. Ja, bra. Ja.
Att, där känner jag att konst, det kan man bestämma och man tycker kanske är lite flummigt och lite gränsöverskridande, lite suddigt för vissa kan jag förstå. Eftersom jag kommer också från ettor och nollor, jag gick juristlinjen innan jag kom in på scenskolan. Så jag kan absolut relatera till den, att man vill ha ordning på saker och ting. Men konsthantverk tycker jag är, det är liksom, du kan lära dig att måla som Rembrandt. Du kan lära dig hur du ska sätta penseln till tavlan. Du kan lära dig hur du ska använda olika tekniker. Om du vill.
Mm.
Jag har inte velat lägga tid på det. Så har inte mitt liv sett ut och kommer inte se ut. Jag är mer bara, nu händer det här och då provar jag det. Och då måste man få göra det. Så alla vägar, vissa är jättebra, har jättebra balanssinne och är väldigt bra på att spela fotboll eller simma, som i ditt fall. Jag och Alfons har ju simningen gemensamt. Jag spelade vattenpolo.
Mm.
Mitt lag, vi var i Salt Lake City, Utah samtidigt. Och mitt vattenpololag blev valda till turneringens sämsta men snyggaste lag. Alfons däremot vann tävling på tävling på tävling. Så jag var mer så här, det var lite mer kul i vattnet. Nu har jag simmat 5 timmar. Nu har jag simmat i 5 timmar medan Alfons inte vill följa med och simma överhuvudtaget. Han vill inte vara i närheten av det. Nej, men konstsim finns ju någonting som heter. För att faktiskt, det var en allvarlig och menad övergång. För att konstsim, det finns ju faktiskt, man dansar i vatten. Och jag tycker mycket sport är som en konstform. Jag tycker mycket teknik och science, alltså vetenskap och konst går ju ihop också.
Mm.
Så att mitt svar är att det är bara semantik, Alfons och alla lyssnare. Det är bara semantik. Det är bara ord vi sätter på saker. Mm. Och konstens ändamål tycker jag är att liksom lite krossa de här titlarna och sudda lite i gränslanden.
Jag gillar ju, det är jättespännande liksom att höra den delen. Liksom. Jag hörde att vi var inne på att sälja mycket skivor och tänka sig, ja men det är ju att producera. Alltså förstår jag menar liksom, gör någon en skiva så finns det ett uttryck på den. Och uttrycket är väl liksom det som är det konstnärliga tycker jag. Om det är någon som står och skriker eller sjunger opera eller jazz eller någonting. Whatever.
Eller
det,
kör
det,
dig.
Ja, eller kör dig. I vilket fall som helst. Jag kan berätta
Alfons, om kör dig sen.
Ja, det var en ja, skitsam. Vackraste kvinnan på 80-talet. Mm.
Men det var otroligt svartsjukt. Jag kunde inte se ut som Charlie hur mycket jag än försökte. Jag är kritvit, det gick inte att bli brun. Hur mycket än solarium. Och det kom vi också fram till att när Alfons på vägen hit skulle beskriva vart hans mamma och pappa flyttade så är det bakom solariet. Singularis. Då vet man att man kommer från en liten ort. Man bor, det finns ett solarium. Bakom solariet. Och då visste jag precis, jaha, där.
Du inser att många kommer bli skitarg och säga så här, det finns minst då.
Nej, det fanns bara ett då. Ja, det är ingen som kommer bli arg för ett då. Ja. När vi var små, då fanns det bara ett.
Ja. Ja.
Punkt. Ja. Vill du veta vad jag tycker om... Ja.
Det vill vi.
Okej, vad var frågan?
Nej, vad är konst egentligen då? Liksom?
Ja. Okay, jag
för
kan,
dig, Lagne.
Eller vad jag säger... Vem skulle jag kalla för konstnär? Ja. Eller vad är konstverk?
Mm.
Jag känner så här. Det jag kommer säga, det har jag säkert läst någonstans. Men jag kommer inte ihåg. Men jag vet att det tog jag till mig ganska tidigt.
Hur tidigt då?
Säkert när jag var 11-12 år. Men sen har jag lagt till det beroende på kanske dikter jag har läst eller böcker jag har läst. Men det är inte mina tankar. Det kommer någonstans ifrån. Jag kommer inte ihåg var. Men jag fick tidigt för mig att vi människor har svårt att förstå verkligheten. Vi behöver de som tolkar den åt oss. Och jag tror att konstnärer, poeter, författare, de skapar den värld som är runt omkring oss. Och utan dem, det finns ingen civilisation. Då faller allting. Och jag känner så här att det finns en sanning som är parallell med vår värld. Som vår uppgift är att hitta till den. Den biten kommer säkert från Rumis dikter. För det är en väldigt tydligt budskap att du måste hitta sanningen. Och han menar att den finns inom dig. När du lär känna dig själv och världen, då hittar du den och där finns Gud också. Och du blir ett med Gud. Så någonstans tog jag det till mig. Jag fattade att jag måste hitta till sanningen. Och jag tror faktiskt att konstnärer, författare och poeter, det är de som visar oss till den högre världen. Genom att de blir inspirerade. Genom att de... förmedlar till oss deras inspiration, de hjälper oss att komma närmare den sanningen eller hitta dit. Och det var därför jag hade svårt att acceptera att jag är, ni sa till mig att du är en konstnär, men jag känner inte att, det är väldigt få gånger per år som jag känner att jag får inspiration från den världen. Men det är för sällan.
Mm.
För att jag hade tillgång till den mycket bättre när jag var liten. Mm. Det forsade bara ur mig. Målningar, jag målade på väggar, på skåpdörrar. Jag bara sa dikter. Men jag vet inte vad som hände. Någonstans bröts den där connection. Jag vet inte varför. Men jag har inte...
Du stängdes
inte...
ner för att klara dig det i kan vara. Den här
det,
världen.
Det kan, ja. Men jag känner tydligt att jag inte är i connection i den. Och det har jag accepterat. Men jag letar hela tiden efter de som kan visa mig andra. Andra konstnärer, andra författare, andra poeter. För det känner jag att det är min främsta uppgift i världen. Att hitta dit. Samtidigt som det har sin svagpunkt också. För jag känner en sån enorm ansvar på mig själv att om jag uttrycker mig så måste det ha en mening. Det måste på något sätt vara en resa till den där världen. Och ibland känns det som att det är alldeles för svårt och alldeles för okonkret. Så att jag blir frustrerad, så att det blockerar mig. Men jag ger inte upp. Jag försöker. Jag försöker hitta vägvisarna.
Mm. Och jag hoppas du hittar dem. En fin förklaring, verkligen. Mycket vacker och väldigt... Jag håller med om varje ord du säger. Verkligen fint. Men du ska veta att du är en vägvisare. Så mig lurar du inte. Jag har sett din konst här på väggarna.
Tack.
Så att det är precis när du... Jag tror också att slumpen och ögonblicket och känslan hjälper dig mer än vad du tror. När du plötsligt hällde hett vatten på den där målningen här bakom oss. Ja. Och så blev den i alla fall min favorit här på i den här lokalen där vi sitter, där din vackra konst pryder väggarna. Och jag kan säga till lyssnarna att jag tycker verkligen ni ska titta på hennes konst och köpa den om den är till salu, tycker jag. För att den där målningen tycker jag verkligen har just den där kontakten med, om man vill kalla det Gud eller en högre kraft. Och en högre kontakt. Och det är ju när sådana där saker sker. Du vet inte varför du vill helt plötsligt hälla hett vatten över en massa färg. Och det är all sån kommunikation är ju inte logisk. Och det är väl kanske också ett svar på vad är konst. Mm. Att det är tillåtandet av det ologiska. Tillåtandet av vad det är att vara människa med en gudomlig kontakt. Eller ett flöde som inte behöver förklara sig. Det är jättefint att bli inbjuden till det här programmet och få en sån fråga. För att den går nästan inte att svara på, vad är konst, tycker jag. För att det är. Det bara är. Och när du har den där uppkopplingen som du pratar om, då är man i gudomlig kanalisering. Och människor, jag har ju fått ta mycket stryk också för att jag är medium och kanaliserar och är klärvoajant och allt det här. Men jag tycker inte alls att det är märkligt, för mig är det exakt samma sak. Jag öppnar mig för källan, det kommer ner information och jag vidarebefordrar den informationen. Ibland är det ord, ibland är det målningar, ibland är det någon dikter, texter och ibland är det stopp. Men det här flödet, när man har det, så är det ju... Jag kan skriva texter och ibland flera, nästan som hela böcker. Och så går jag tillbaka och tittar, skrev jag det här?
Ja, precis. Det har jag varit med om. Precis. Men det är så sällan det händer för mig. Jag vill att det ska hända oftare.
Det ska vi ordna efter det här.
Men om man säger så här, ni har ju definierat lite grann era syner på liksom vad som är konst. Om man skulle flippa på det hela och någonstans då fråga, vad anser ni runt omkring som finns som inte är konst? Finns det något som inte är konst? Om man liksom, hur tänker ni, hur går era tankegångar där?
Ja, jag har lite åsikter på det, lite grann. Och det jag inte anser är konst, det är när en konstnär skapar för att sälja, trots att denna konstnär vet att det hon har producerat strider mot hennes egna värderingar, då är det inte konst. Till exempel om jag är bra på att formulera mig, men går med på att skriva dikter för krafter som är ogynnsamma för samhället. Det spelar ingen roll hur fin den där dikten låter. Det är inte konst. För på något sätt har jag gjort tvärt emot min uppgift. Till exempel om som konstnär, om man har en nyckel och släppa de goda krafterna. Eller hjälpa människor att komma till den där sanningen. Så gör sådana människor precis tvärtom. Säg alla konstnärer som jobbade för Hitler.
Mm.
Kanske när du tittar på det, alltså grammatiskt är deras verk korrekt. Det är fint att titta på. Men om de var medvetna om att de hjälpte någon bara för att tjäna pengar, då är det inte konst.
Vad är det för någonting då? Är det ond konst? Eller är det, liksom, det är inte konst, säger du. Men vad är det för någonting då? Alltså, hur känner
det
du?
Är ett lögn.
Lögn, ja.
Jag tror att det är precis tvärt emot vad konstnärens jobb är. Ja. För i ett demokratiskt samhälle, då tycker jag att alla är överens om att demokratin är byggt på att man ska kunna se sanningen. Och det gillar ju inte diktatorer. Så det första de gör, det är att de försöker styra just konstnärer, författare och poeter. Och det finns de som säljer sig. De säljer sin själ. Men det finns de som gör allt för att hjälpa mänskligheten mot det som vi är ämnade för. Se sanningen. Så just den gruppen har jag för dem då.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Jag har ett svårt att fördöma kanske överhuvudtaget, och svårt att fördöma, för vi vet inte, vi var inte där, vi kände dem inte. De kanske var helt ointresserade av politik. De kanske inte förstod vad som pågick. Mm. Sen fanns det säkert de som gjorde det också. Men jag tror väldigt många skapade i blindo. Mm. Och kanske faktiskt var i sin kanal av skapande och försökte göra så bra som de bara kunde. Därför att jag tror att vi kan inte ha hela bilden hela tiden.
Mm.
De som har hela bilden är välsignade. Men jag har inte förmåga att hålla koll på hela världspolitiken idag. Jag försöker titta på BBC och NBC och Al Jazeera och SVT och TV4 och TV3 och allting och alla nyheter och ting. Men om jag skulle göra det varje dag, jag skulle inte kunna skapa. Jag får in så mycket information. Mm. Jag förstår inte vad jag ska göra med det. Och på den tiden när det här fruktansvärda hände, då fanns det ju ingen information.
Mm.
Vår Sara Leander härifrån Sverige till exempel, jag kan inte hennes historia precis, men jag har ju provsjungit för, eller provspelat för rollen som henne när den skulle göras till film. Ännu inte gjorts. Jag skulle gärna spela henne. För det som jag såg i det lilla jag lärde mig då var att det var en människa som inte hade en aning om vad som hände.
Mm.
Och gjorde ändå så bra hon kunde.
Mm.
Och där tror jag att det är så svårt att i efterhand se vad var konst. Jag håller med dig i det du säger. Men jag tror ändå att det som producerades fortfarande är konst.
Mm.
Tycker jag. Jag kan inte fördöma någon människa. För jag var inte i deras kläder. Eller andades deras luft. Eller visste hur det var egentligen. För jag var inte där. Men jag håller med dig så mycket om att. Har man den där nyckeln. Och det vet varenda människa. För att jag har upplevt det här själv. När man har nyckeln. Man vet precis vad det är man borde göra. Och så ändå kompromissar man. Och det är någon form av själslig anorexia som jag tror har att göra med den känslighet som vi bär på. Som är en del av att vara konstnär. Mm. Att man är så också så självkritisk. Att vissa saker tillåter man inte släppa på. Så man kanske gör någonting annat. En rolig liknelse är Arnold Schwarzenegger. Som kanske är världens sämsta skådis. Och var världens bästa muskelbyggare. Men han ville vara skådis. Så han är hellre världens sämsta skådis. Som världens bästa muskelbyggare. Mm. Lite så. Att man, om man ska ta en enkel
gillar den,
ja. Liknelse. Så att jag tänker så här att. När man har. Av det jag har erfarit i den här vägen. Är ju att jag blir mordhotad. På grund av att jag är medial. Och att jag kanaliserar information. Då blev jag så rädd. För jag stängde ner min källa. Jag låste den dörren. Och då låste jag, märkte jag, väldigt mycket annat också. Så jag stängde inte bara ner min kanal som medium. Jag slutade också skapa. Jag slutade måla. Jag kunde inte alls skriva låtar som förut. Mitt flöde på text slutade. Det var som hela jag stannade av.
Mm.
Och det jag är fortfarande i process av att öppna den här kanalen igen.
Men tack för att du sa det. Det känner jag igen. Det kanske var därför. För jag menar, när jag var liten. Mm. Då berättade jag förut för er. Att vi omgicks väldigt mycket med folk som tyckte om poesi. Och skriva. Men det var folk som blev avrättade. Som stod nära mig. Det kanske är därför.
Det är klart det är. Rädsla blockerar allt konstnärligt flöde. Och man skulle ju vilja säga att konst är avsaknad av rädsla. Men det är det ju inte. För det skapas ju också konst ur rädslan. Mm. Och därför tycker jag att man kan inte fördöma konst som skapas ur felaktiga omständigheter. För det är omständigheterna. Konsten är fortfarande konst. Mm. Men du kan göra saker under rädsla. Som gör att du måste ta en omväg. Och inte göra den där. Skriva den där boken eller måla den där målningen eller säga de där orden som du egentligen vill säga.
Mm.
Så du måste ta en jädra omväg. Du kanske, det är som Ike, vad heter den här kampsporten som är
Aikido.
Capoeira.
Ja, brasilianska.
Ja, Capoeira, den här brasilianska. De fick inte slåss.
Just.
Så de var tvungna att skapa en dans eller en slags träningsform som såg ut som slagsmål.
Mm.
Lite den capoeira ser jag som den eviga konstnären.
Mm.
För att vi måste hela tiden hitta nya sätt för att överleva. Herregud, jag har varit med i tv-program och sammanhang där bara för att kunna betala hyran eller ge extra pengar till min son eller göra någonting för andra eller för mig själv eller whatever. Och jag har också fått ta omvägar där jag måste isolera mig lång tid för att kunna härbärgera den känslighet som man går och bär på. Och den här känsligheten är jätteskör. Så självklart om man ser poeter bli dödade för deras ord. Att man är rädd för det skrivna ordet, det säger sig självt. Och när jag och min son hotades till livet. Det är klart att då stänger man ner allt. För ens liv och ens barn är det viktigaste man har.
Mm.
Så det är klart att. Man måste vara så modig för att vara konstnär.
Mm,
man måste vara så modig. Så jag skulle vilja säga att konst är mod, Alfons.
Mm. Mm.
Om jag skulle svara på din fråga så skulle jag vilja säga att det är mod.
Mm.
Modet att vara människa på jorden och uttrycka vad det är.
Mm.
Jag blir lite så här förstummad. Det var jag får jättemycket insikter när jag sitter och lyssnar på er.
Mm.
Konst är mod. Det låter ju fantastiskt liksom. Jag trodde inte jag hade inte tänkt mig att ni skulle svara på den frågan. Men det låter ju väldigt liksom. Man känner så här, ja, det är nog första gången jag hör något som jag kan känna att. Ja, men det låter ju helt rimligt. Liksom. Mm. Men
det går ju också någonstans in i lite grann också. Det kokar ner till det som ni var inne på tidigare också. Just det med att släppa, alltså någonstans avbilda känslor och uttryck. Det är ju också någonstans man öppnar upp. Till någonting som finns inuti personen. Eller den som skapar.
Mm.
För andra människor att se. Skapelsen är det som andra människor får tillgång att se. Men det är ju också en del som är mellan. Den som skapar själva skapelsen. Liksom. Så att och det är ju ett mod. Att liksom öppna upp sig. Jag menar, vi kan relatera till det vi står och säger på scen. I stand-up sammanhang. Eller om man som skådespelare. Liksom, så man visar ju upp sig själv där också. Och jag tycker att det blir så tydligt i det du kom in i, Regina. Just när du pratar om olika konstformer. Liksom att man släpper in människor att få se från olika vinklar också. Så att jag känner nog mod. Det var en insikt för mig också. Även om den är nu, men det krävs också att man sitter och diskuterar på det här sättet. Att komma till de insikterna och få de infallsvinklarna som ni har. Så att det...
Stand-up är ju i högsta grad en konstform. Mm. En mycket svår konstform. Stand-up comedy och komedi överhuvudtaget är en otroligt underbar konstform. Som är älskansvärd och beundransvärd på så många sätt. Att alltså, humor kan ju... Det är ju det starkaste vapnet som finns. Mm. Och både till människors själ och hjärta och till allt. Alltså, det är ju nyckeln till så mycket. Mm. Så, ja men... välsignade var det de som har den gåvan, verkligen. Mm. Det, så ni ska inte prata som att det är vi och dem, utan ni är ju i allra högsta grad i egenskap av stand-up comedian, så är ni ju konstnärer i allra högsta grad. Mm. Och det vore intressant att höra vad ni tycker är konst. Mm. Nu blev det lite killarna mot tjejerna, mm. eller möten. Men det är så fint att... jag tycker att det säger ju någonting om hur vi delar upp det också. Att ni inte omedelbart identifierade er med konstnären. Men det tycker jag att det borde ni verkligen göra.
Jag har nog så här, om man ska se till hur jag har levt mitt liv. Jag har nog alltid kategoriserat mig som en estetisk människa. Mm. Alltså det är kanske, och det är kanske nästan ett lättare sätt att säga. Det kanske är mer... en mer accepterad form av förklara hur jag ser på mig själv runt om i samhället. Man säger att jag är en estetisk person. Det är nästan så här, det är fler som kanske köper det. Om man säger konstnär, om man skulle kalla sig själv för konstnär, någonstans så är det som att omgivningen då någonstans förväntar sig av mig att jag ska kunna skapa någonting. För det finns ändå titeln konstnär. Det finns en bild, tror jag, i samhället av vad en konstnär är, liksom. Som ibland ifrågasätts, men det finns också fasta former. Liksom. Alltså så det är bara det är ju väldigt diffus, för att det kräver ju också att man måste prata om det. Vad en konstnär är. Så det går ju aldrig att säga den här definitionen. Även om man nu skulle slå upp i ett ordlexikon, vad är konstnär, så skulle det finnas vissa definitioner. Och det är det behovet vi har i ett samhälle där människor ska samsas. Då. Vi måste ha vissa definitioner som ändå skalar bort vissa saker.
Man skulle ju vilja säga att det är frånvaro av makt. Men precis som du berättade här så är det ju att de första som skjuts i en revolution är ju konstnärerna. Mm. För att de är ju uppenbarligen det största hotet. Mm. För att det är den som vågar säga sanningen är ju den största. Den som vågar vara helt transparent och helt modig och sanningssägande. Mm. Det är ju den absolut mest livsfarliga personen. För den har inget att förlora, den är inte rädd, den är helt transparent. Och när ni gör stand-up, vilka är de roligaste? Det är ju de som vågar vara helt transparenta och helt ärliga och helt brutalt bara orädda.
Ja, visst, så, absolut.
Så det är ju de man har som, det måste ju ni säkerligen också ha som förebilder. Det är väl avsaknad av lögnen på något sätt?
Ja, vi har faktiskt poddat om det lite grann i tidigare avsnitt, just... det handlade om framgång och då var Atto Karlsson gäst där. Och då pratade vi om liksom vad är... Vi berörde nästan liksom den här stand-up performance. Vad är det du gör när du står på scenen? Och det liksom, förutom att du står där och ska säga lite roliga saker så kan du skriva ett material med skämt liksom. Och det kan du sätta i händerna. Det här materialet kan ju vara mer eller mindre roligt, men det beror inte på... Det kan vara ganska välskrivet och välstrukturerat. Det är roliga skämt liksom. Men beroende på vem som framför dem och säger skämten så kommer det att gå helt olika. Liksom. Det kan bli en fantastisk succé eller så kan det bli ganska tyst i rummet. En svar, några fnitter eller också blir bara tyst. En bombning. Mm. Och då pratade vi om... Liksom, jag tror vi alla här, då, Nagme och Robin och jag, hade den här liksom bilden av att ja, vi vet det är viktigt liksom att man har en connection. Att man tar in publiken och att man... liksom börja prata utifrån sig själv och inte läser det man har i huvudet. Men så liksom just det här, hur fan läser man en publik? Och där hamnade vi väldigt mycket, för Atto hade väldigt mycket intressant att dela med sig. Han har kört enormt mycket. Han har liksom svensk rekord i stand-up-föreställningar i Sverige. Han gjorde 342. två stycken under ett år. Så, och han är ju jävligt duktig. Men han kör alltså. Han är så här, han går in och tränar. Han går in i gymmet, säger han i princip.
Det är hans nyckel. Han har nyckeln.
Han tränar, ja.
Men om någon annan skulle framföra hans texter som inte har hans nyckel.
Det skulle inte,
det är, nej, det skulle inte alls
gå. Därför är det så svårt, tror jag, att göra andras texter. Det är ju det svåraste. Ja.
Men tillbaks till det vi var. För jag håller med dig om det. Men det vi pratade om och stannade upp ganska länge vid. Det var att läsa publiken innan du går upp. Så vad är det som händer? Vad behöver den här publiken för att den ska reagera tillsammans med mig? Mm. Det ägnade han väldigt mycket tid innan han gick upp liksom på scenen. Då har vi liksom olika. Du kanske har gjort det lite mer, Robin. Jag har gjort väldigt lite. Jag inte, så här. Nej, men det blev en sån där, just det. För jag vet ju att när det funkar så vet jag att det, då är man liksom, man lyfter varandra. Man säger, man har det. Men jag har ju aldrig tagit tiden att fundera på vilka är jag träffar idag. Och det är ju liksom, det är kanske det mest viktiga. För jag står ju inte där för att säga, så, står du upp och kör stand-up comedy, då står jag ju inte där för att säga skämt.
Nej.
Jag står där för att roa en publik. Jag har inget annat jobb. Sen kan man ju säga så här, nej men det är inte alls. Du kan stå där och säga vad fan du vill, så ni får skratta eller inte. Alltså jag står inte där för att få massa skratt, men jag ska roa en publik. Mm. Och jag ska göra utifrån mina nakna premisser. Och det är det som är så jävla svårt att nå. Och jag förstår liksom mera nu det konstnärliga är att göra det när ni har pratat om att öppna upp det flödet som man behöver ha. För när du är öppen, då hittar du roliga saker i allting. För det är det, mitt syfte är ju här liksom att roa. Då funkar ju det. Och när du är stängt, då spelar det fan ingen roll vad du gör. Det händer ingenting.
Mm.
Trygghet, jag håller med dig Alfons. Och dig också Robin. Och dig också Nagma, allt ni säger. Trygghet tror jag är en väldigt stor faktor också som krävs för att man ska kunna vara, ha nyckeln och vara den där kanalen till flödet. Och är man inte trygg? Jag har gjort lite stand-up och jag improviserade en radiofigur som heter Laila Klang som jag hittar på. Och henne gjorde jag också på scenen och hon var en hemmafru från Tierp som var gift med Sven Glenn som var lastbilschaufför.
Mm. Och så gjorde pratar jävla mål, ja.
Ja, det gjorde hon. Och så ännu kan du, missade du henne?
Nej, jag har lyssnat på henne.
Men när jag skulle, att göra det på scenen och stå på scenen, det är någonting helt annat. Så jag gick faktiskt ens, utsatte mig själv för stand-up-skolan, men jag märkte att jag blev så provocerad av att behöva tvingas göra skämt. Och hur skulle jag relatera till mig själv som känd. Och som helt plötsligt så blev allt ljus på mig. Och jag tycker konst handlar så mycket om att ljuset är på alla andra. Så det där du säger om publiken, det är helt korrekt. För att det är inte att man gör det för andra, men man gör, jag ser det som ett kollektivt medvetande. Och för att det här kollektiva medvetandet ska kunna, att jag ska kunna vara en tratt, en telefonsladd för, till den här, det här kollektiva medvetandet och ge ut det, så måste jag vara helt trygg, annars blir det kortslutning. Och jag märkte då att jag stängde mig, och när vi väl skulle ha publik så ville inte jag, utan jag ville sitta i publiken. För jag tror att jag hade för mycket respekt för er konstform, för stand-up comedy-genren. Jag älskade det och jag kände att nej, men jag kan inte vara på den nivå jag vill vara på. Sen hade det säkert blivit väldigt roligt och säkert väldigt bra i någons ögon om jag hade ställt mig där. Men jag hade inte, då var det verkligen det där att jag kunde inte låta topplocket gå och släppa på och låta bara kanalen flöda. För jag kände mig på något sätt obstruerad av formen. Mm. Att man skulle vara, att kravet var att man skulle vara rolig, man skulle berätta skämt och att det skulle ske på ett speciellt sätt.
Men samtidigt, det måste ju också vara mycket svårare. Du är ändå en igenkänd person. Så att då, du får ju så väldigt mycket pålagt på dig. Om du ställer upp på scenen så bara, poff, Regina Lund. Då alla har en uppfattning om dig.
Mm.
Det slipper ju vi. Vi får etablera vår egen sanning. Vi kan ju säga så här, jag är så här och jag är så här, och jag tappar alltid bort mig, jag är så förvirrad och jag kan inte, och aha, vad roligt liksom. Haha. Du köper ju vem som helst, för de vet ju ingenting om mig.
Mm.
Skulle du ställa så här, du måste, alla har ju en bild av dig, du måste börja med att tjafsa med den.
Mm.
Så utmaningen är ju förmodligen sannolikt jävligt mycket större. För du har inte det fria utrymmet att skapa personen.
Nej,
din scenpersona är redan alltså, de vet redan vem du
ja,
är.
Ja, absolut. Du tänkte säga förstörd, men du vände i luften, men
ja,
det är
förstör.
Sant.
Alltså, förstör du det, alltså, ur den aspekten att folk redan vet för mycket om dig. Mm. Du kan inte sätta en klarna och säga så här, jo, men nu är jag Laila Klang. Ja, vi vet det, Regina Lund. Vad roligt. Du är redan, du har en större uppförsbacke där. Liksom. Ja,
men sen säger man att som komiker så är det bra om man har ganska låg status gentemot publiken. Att man inte är för snygg, för känd, för stilig. För då blir, man inte likable. Och jag tror att det är svårt för en kändis att bli unlikable. Eller, ja, eller jag menar att det är så hög status.
Ja.
Så att det är svårt att jobba ner det.
Jag tror att under samtalet som vi hade nu om konst och så här, lite syn på vad konst är. Jag tror jag börjar förstå dig, Nagma, mer.
Mm.
För du pratar väldigt mycket om din stand-up på ett sätt att någonstans... Det är väldigt lustdrivet för dig på det sättet att du någonstans, du har sagt flera gånger, när det inte längre, jag vet inte, jag kan inte...
Roligt
är det. Ja, precis. När du inte, det finns så mycket fler faktorer kring stand-upen och världen kring det som driver dig till att göra det. Du kanske inte alls, som Alfons var inne på, vi nämnde Atto Karlsson tidigare, liksom. Han är ju väldigt, nästan sportsligt inne på det. Liksom. Giggar. Medan du kanske inte alls har den upplevelsen att det är det som driver dig. Du drivs av... Det är lite mer, om man nu kan säga då, ett konstnärligt förhållningssätt till det, kanske.
Ja, absolut. Det här förhållningssättet som jag sa till dig att jag har, att jag måste hitta sanningen, det gör att jag är väldigt mycket sökande, men väldigt mycket ifrågasättande också. Så med jämna mellanrum tittar jag tillbaka. Vissa människor kanske skulle säga att jag vill göra 200 gig på ett år. Det funkar inte så för mig. Jag vill se tillbaka efter 6 månader och se, är jag bättre människa? Är jag lyckligare? Och då spelar det ingen roll hur många gig jag har bestämt mig för. Men hur jag bedömer om jag är lyckligare, det är om jag är närmare den där sanningen.
Mm.
Jag känner att jag, genom komedi, jag har kommit närmare den. För att jag har blivit tvungen att se sidor hos mig själv som svagheter, smärtor. Som jag inte hade sett tidigare, men som man blir tvungen till. För det här är en sån, du blottar inte dig själv bara för andra. Du måste först blotta dig för dig själv.
Mm.
Så jo, så här långt är det bra. Jag vet inte.
Vad glad jag blir att du säger det.
So far so good. Ja. Ja, men det, någon har sagt att the worst thing that can ever happen to a talented actor is to become famous.
Mm.
Och jag tror att det kanske också är att det där du pratar om att slå i underläge. Det känner man sig ju konstant som, att man är i ett underläge. Och det är ju att hitta det. Jag vet inte vad du skämtar om, Robin. Jag har inte sett dig. Jag är jättenyfiken på dig. För
jag är nog ganska mycket... Det har också
slår nämnt, du ur underläge? Vad är ditt underläge?
Ja, alltså jag pratar väl ganska mycket om... Jag är inne rätt mycket på det... Jag har nämnt det tidigare på det. Att jag hade komplex under hela min uppväxt. Över att jag är halvkines. Det har jag alltid skämts för. Det var något jag hade issues med ända från... Liksom, jag gick på förskola i grundskolan. Men det är ju någonting jag har tagit upp till på scen. Som jag nämner. Jag adresserar det. Och jag har gjort till en stolthet. Jag har alltid tyckt att det var lite jobbigt att jag är kortare än alla andra. Det brukar jag prata om också. Sen gör man det. Man tar ju ganska mycket saker som finns inom mig. Och sen så lägger man ju fram det då. Så att man bjuder på sig själv på det sättet. Man tar... Sånt som är rätt jobbigt. Bjuder in till att liksom titta på det som är jobbigt. Men jag kan tillåta mig själv att ironisera över det. Och så blir det underhållning.
Mm.
Och sen så... Och jag tror nog att det är det du nämnde innan, just med tryggheten. Jag är så pass trygg i det att jag kan skoja om det. Och då blir publiken trygg. Och då kan vi skratta tillsammans. Så det är ju verkligen den som framför det och publiken tillsammans. Och det är väl där det verkligen blir en konstform av det hela. Där en person som kanske inte vill öppna upp sig på riktigt. Utan kanske bara vill då, som du Alfons nämnde, ta ett manus och bara prata. Det kanske inte blir äkta. För då kommer vi in till den här sanningen som du vill på. Just att det måste kanske vara äkta för att det ska kunna bli. Men där blir återigen, är det då inte en konstform bara för att det är svårt.
Jo, det är skådespeleriet. Ja. Det är ju en extremt svår konstform. Mm. För att du måste ta en text som någon annan har skrivit och göra den till din. Och göra den som om den kom ur din dörr som du just har låst upp. Ur din kanal, ur det du har nyckeln till.
Men så då släpper du ändå in det. Alltså den personen som skådespelaren, den släpper ändå in det. Det
är men
ändå
man har liksom lättare Så har jag haft i alla fall, att jag nog haft lättare att släppa in en roll än mig själv. Mm. Ni som stand-up komiker, ni släpper ju in er själva. Mm. Det är ju jättemodigt. Mm. Och därför tror jag att inte alla skådisar är bra stand-upare, eller väldigt få skådespelare är bra stand-upare. För vi är, i alla fall, jag tror många av oss är väldigt bra på att inte vara oss själva. Mm. Och vara väldigt ärliga i när vi har, är täckta av en roll. Mm. Men när vi måste vara oss själva så är många skådespelare är väldigt blyga. Och till och med Alfons, som jag har känt hela mitt liv nästan, och till och med varit tillsammans med, upplever mig som mer extrovert än blyg. Men jag upplever mig själv som väldigt, väldigt, väldigt blyg. Och att jag övervinner det varje dag. Så att sådana saker är ju att man också slår ur ett underläge. Att man kanske är introvert och känslig, och så slår man ur. Man själv ser att man slår ur ett underläge. Mm. Och det kanske, konsten kanske är allas våra defekter. När jag tittar på dig, alla är ni otroligt vackra, perfekta, fläcklösa människor. Så jag kan ju inte se på er att det finns en enda defekt. Alla har ju sin rullstol inom sig, eller sin, vad det nu är. Ingen av oss här är rullstolsburen. Och när jag gick i stand-up-skola så gjorde jag det med rullstolsburen. Och för honom var det ju väldigt enkelt, därför att hans handikapp syns utanpå. Mm. Jag ska inte säga att det är enklare för honom att vara stand-up-komiker, men det blir ju väldigt tydligt att man har någonting man kan driva med. Och det är väl det som, ja, som är att ta fram den där rullstolen inom sig och ta fram lösningen för hur vi ska liksom leva med vår defekt och göra det till vår superkraft. Mm. Det är väl där vi kan hjälpa varandra. Hur gjorde du din rädsla till superkraft? Eller var du rädd eller var du ledsen? Eller vad var det?
Du menar när jag började med stand-up? Liksom?
Ja, eller när du var liten och tyckte att det var jobbigt. Varför var du kines? Det var fantastiskt.
Ja, men jag ville vara som... Men det var mycket så här, det hade ju också med att jag ville också leva i en kärnfamilj som såg ut precis som alla andra familjer. Jag ville ha mamma och pappa, leva mamma och pappa barnlivet. Och redan där kände man annorlunda. För att det var liksom så här. Så att det var mycket sådana grejer.
Hade du inte mamma och pappa?
Nej, jag hade en pappa. Men han var inte så jättenärvarande under den perioden liksom. Som liten. Jag hade en fantastisk stora syster som tog hand om jättemycket. En jättefantastisk mamma. Men alla andra runt omkring mig, som jag upplevde det då. Jag förstår ju idag att så var det inte. Men det var mycket det. Så att där blev det kanske liksom. Det var ju mycket. Redan där började jag, började jag kanske ifrågasätta mig själv och vilken roll jag hade det här. Liksom. Så mycket, det var nog mycket tankar kring det, tror jag. Ifrågasättande.
Men jag blir bara nyfiken. Dina klasskamrater, tyckte du att du blev behandlad annorlunda bara för att du var halvkines?
Nej, alltså jag tror, det jag skulle komma till var kopplingen då till. Mm. Alltså att min pappa var kinesen. Mm. Och min pappa var orsaken till att jag var annorlunda. Alltså det kopplade, det var en kedjegrej liksom. Och det gjorde kanske att jag skämdes för det liksom. Men sen så har det blivit, alltså. Men sen var det var ju mycket annat så också. Det är inte bara det jag pratar om på scen heller. Men jag tror nog att det stand-upen lärde mig var att erkänna väldigt mycket saker för mig själv. Och göra det. Och även lära mig om mig själv. För det blir en sån otrolig resa när man börjar skriva material, framföra material. Och jag har aldrig känt mig så naken som jag har gjort i början när jag började köra stand-up. Det var verkligen så här, som att stå naken inför folk och liksom så här, försöka i ett helt rum med massa främlingar och någonstans underhålla. För då hade jag ändå sysslat med massa andra, alltså spelat musik och ändå stått på scener och liksom gjort andra underhållningsformer. Men det var inte alls samma sak. Så jag vet inte, det var nog kanske där stand-upen gjorde nog att jag hittade lite mer min superkraft, tror jag. Och en rädsla kanske. För det var ju absolut ingen självklarhet att jag skulle börja syssla med stand-up. Det tog lång tid innan jag ens vågade göra det. Liksom.
Vad gjorde du innan?
Innan jag började med stand-up. Liksom. Ja, alltså jag har ju sysslat med otroligt mycket. Jag tror jag började ifrågasätta också vad själva grejen. Jag hade ju drömmar om att vara någon form av frontfigur när jag var liten och spela i band liksom. Men det var ju också så, det gav ju aldrig ner så jättemycket energi på så. Började spela i band ganska tidigt, började spela i punkrocksband liksom, började spela bas. Var inte så jätteduktig på det. Gick vidare till nästa grej. Testade olika saker. Började skriva dikter ganska tidigt. Som jag bara höll för mig själv. Jag skrev jättemycket.
Det visste vi inte. Det har inte sagt.
Men det är för att det var så här, jag la undan det sen. Jag struntade i det.
Har du någon kvar?
Ja, jag är ju hårdare.
Skulle du kunna tänka dig att läsa en dikt?
Ja, jag kan nog leta fram grejer.
Ja, vad kul.
Men sen när jag blev liksom i mitten av 12-åren. Då började jag ju få... Efter att punktrocksdrömmarna hade lagts ner, då kom ju rapdrömmarna fram. Liksom. Så jag började skriva massa raptexter. Men sen så la jag ner det, för jag kände att det var inte riktigt min grej. Idag är jag glad över att jag inte gav det någon chans. För jag kände så här, fy fan vad dassigt det hade varit.
Och
hade
jag däremot gått in lyssna på idag.
Ja, fy fan. Men det var liksom så här, det var mycket så här flerstaviga rim och skrev. Ja. Liksom. Så att det var mycket skrivande hela tiden. Mm. Men jag hittade aldrig det. Sen så när jag började med stand-up, då hittade jag den här ultimata formen. Jag fick stå ensam på scen. Det var micken, det var jag som fick prata. Alla ögon var på mig. Och det var mina skrivna ord.
Mm.
Så jag hittade något till slut.
För det är ju väldigt lyxigt tycker jag att få stå själv där.
Mm.
För det är ändå så här, håller man på med andra former där du är beroende av ett kollektiv på ett annat sätt. Det gör att det blir så mycket kompromissande.
Mm.
Och det är roligt i samarbetet liksom.
Mm.
Men när det går dåligt så är det inte lika hemskt. Och när det går bra så är det inte lika roligt. Jag tror att man står där ensam. Oavsett vad du gör tror jag. Du har liksom dragit ut på det här. Mm. När det går dåligt då är det jävlar med magknip och bonda liksom i en, liksom, någon timme. Så här. Man är ju dum nog att ställa sig upp igen. Så går det bra. Då är man, fan vad bra jag är.
Mm.
Och det, alltså belöningen är mycket högre. Men när det går dåligt då är smärtan mycket värre.
Ja, det är en otrolig smärta. Det har jag inte varit med om någonting annat. Alltså rädslan som jag ibland har upplevt. Det är så enormt. Så att jag tycker att det är ganska löjligt att jag känner det så starkt.
Mm.
Det är väl, jag har giggat 34 gånger. Och det var det 2 gånger som folk inte skrattade. Det var andra gången och så var det en annan gång. Gud vad det kändes personligt.
Mm.
Det kändes som att det var mot mig. Att de inte tyckte om mig. Och det var en väldigt obehaglig känsla. Så det var ju enorm rädsla. Men att jag tog mig igenom det. Det gör att man blir starkare, tror jag.
Men för du har ju också sysslat med... Liksom, jag har ju liksom testat på ganska mycket teaterkurser och sådana grejer. Du har ju testat rätt mycket olika också. Både impro- och skådespelerikurser. Och Alfons, du höll på mycket med impro också liksom. Men vi någonstans så har vi ju mötts vid stand-up eller någonstans. Så jag har ju också fortsatt testa olika saker.
Mm.
Men ja, jag vet inte. Jag kanske inte har slutat leta än heller. Jag kommer ju säkert fortsätta med ytterligare någon grej, skulle jag tro.
Hur ofta giggar du?
Vad blir det? Det blir väl åtminstone en gång i veckan har väl ändå blivit, tror jag.
Vad är det var? Kan vi se? Vad kan publiken se det?
Ja, alltså vi är ju fortfarande på rookie-klubbar liksom. Så att det är ju Big Ben, Power, på klubbar på Södermalm liksom.
Mm.
Ja, det är väl mest där man blir bokad. Lite grann runt om i Sverige också. Små städer.
Mm.
Ja, det är väl där vi harvar liksom.
Mm. Men och det är liksom, det är gym. Det är bara ut och träna liksom och köra sina grejer. Ställa sig framför en publik, försöka tolka dem och se vad det är. Hörrni, alltså nu har vi pratat en stund om det här. Och vad har vi kommit fram till? Vad var konst, Regina?
Ja, ni får spola tillbaka och lyssna på det. Mm.
ja, det är mot många kärlek, saker. Ja.
Det, för mig är konst livet.
Ja.
Mm. För mig är det sanningen. Mm. Det är samma sak.
Mm. Ja.
För jag känner lite grann så här. Det ni var inne någonstans. Det som jag, de två orden som ätsade fast i mig. Det var bland annat nyckel och mod. Det kändes som att ni pratar väldigt mycket om att den skapande personen har en nyckel via sitt skapande och det som skapas till en annan värld som någonstans också är reflekterande av vem person, alltså konstnären är. Mm. Så att det någonstans hela tiden är reflekterande fram och tillbaks och sen så får människor eller alla som liksom kan beskåda det, en tillgång till det.
Mm. Jag har en avslutande bild. En av mina första... Jag har liksom, min farfar när jag var 10 tog mig till Guggenheim i New York och visade mig all konst i hela världen. Han lärde mig om Picasso, han lärde mig om Henry Moore som stod där i Gävle, den där Reclining Women. Jag tyckte den var så ful. Mm. Och min farfar sa, men det var hans upplevelse av en liggande kvinna. Så såg han det.
Mm.
Och då var jag kanske inte 3-4 år eller någonting. Och så frågade jag också farfar, vad ska du göra på jobbet nu? Jo, jag ska ju försvara den här som de tror har stuckit en kniv i ryggen på en annan. Varför ska du försvara honom? Ja, men tänk om han är oskyldig. Så på något sätt tycker jag också konsten är så här, visa på det vi inte ser. Vi tar saker och ting för givet och ur en synvinkel är det på ett sätt och ur en annan så är det på ett annat. När vi bodde i London, jag och Alfons, så gick det en väldigt bra reklamfilm för Herald Tribune som var en skinhead som sprang mot en liten man i plommonstop. Och man tänker, skinheaden kommer ju och brotta ner den här mannen i plommonstop och sno hans lilla portfölj som såg ut att innehålla något viktigt. Och mycket riktigt, skinheaden kastar sig om den lilla mannen med plommonstop, kastar ner honom i asfalten, klipp till en ett stort cementblock åker ner i marken. Då har skinheaden räddat den lilla mannen i plommonstop från att bli dödad av ett stort cementblock. Och så står det, it's not until you have the whole picture you know what it's really about, Herald Tribune. Och det är den bästa reklamen som jag har sett. Det är inte förrän du har hela bilden som du vet vad det handlar om. Och ett avslutande ord är när jag frågade Mikael von Hauswolf, som jag tycker ni ska ha som gäst, som är en vän till mig, som jag kan lämna över stafettpinnen till. Han hade en konstutställning och jag stod och tittade på hans verk. Det här var på någon gång 1994. Jag var med i något som hette Älgeland, Vargeland, som var ett land som hade claimat alla gränser i hela världen om man hade egna pass och allting för att skapa fred på jorden. Och så frågade jag, men vad, det var liksom bara en bild, en brusig bild på som var myrornas krig-aktig sak. Och jag bara stod och tittade på den och så sa, Micke, vad är det? Och så ler han och så säger, det är du. Det är för mig konst.
Mm.
Det är den som tittar. Det är det det är. Mm. Det är du.
Mm.
Mm. Och så det, för mig är det konst.
Mm. Lite avslutande ord från mig. Jag känner att det finns en vägg mellan oss och den andra världen som är sanningen. Konstnärer, de kan hoppa mellan de där världarna. Galna människor, de går på väggar, men de är också viktiga. Ibland ramlar de dit, ibland ramlar de hit. De som tar droger, de kan också ta sig dit, men de är inbrottare. De kan hämta information därifrån, men de fuskar. Och det är inte rätt, men det är intrång. Så för mig är det där konst.
Mm. Ja, Robin, we're leaving on a high note, känns det som.
Mm.
Jag har ingenting mer att tillägga. Jag är bara ödmjukt och vill tacka dig, Regina, för att du kom verkligen och gästa oss med dina kloka ord.
Mm.
Och tack, dig, Nagme, för att du har delat din konstvärld med oss.
Tack.
För det var lite speciellt för mig. Jag har lärt mig jättemycket om ert sätt att se på,
detsamma,
att
verkligen
uttrycka sig.
Mm. Tack så mycket för att jag fick komma. Jag har lärt mig väldigt mycket av er också.
Mm. Tack för att du kom.
Where am I? I'm in Toronto, Canada. It feels like an out-of-body experience. Whatever we felt, whatever we feel, know with your soul that this is real. Wherever I go, no matter where, I know in my heart you will be there. No matter what country, no matter what time, I'm there for you now, sending my rhyme. Hey, 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 hey. I will be loyal, I will be true, I will not believe this time without you. Feeling will flow. boat. I get there by airplane, get there by train. I'm telling you now, you did not wait for me in Maine. In Maine, sending the flood, an army of trouble. Know this for sure, I will just love you double.
Of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.